Vi skulle här samlas inför aposteln Paulus. Vi har haft Petrus som blickpunkt tidigare här och vi har fått lära oss så mycket om Petrus. Jag skulle vilja koncentrera mig till ett enda centrum, till centrum Pauline, Paulus centrum, rättfärdiggörelsen. Och först vill jag då få ge några citat ur Paulus brev. De förklaras rättfärdiga, alltså både hedningar och judar, av Guds nåd genom återlösningen i Kristus Jesus, som Gud i hans blod har ställt fram som en nådastol att mottas genom tron. Romarbrevet 3:24. Ni i Korint, ni har blivit rättfärdigförklarade i Herrens Jesu Kristi namn. Första kor. Aposteln uttalar avlösningen, absolutionen. För hedningar och för judar förkunnar aposteln evangelium. Han lägger fram det evangelium han förkunnar. Ämnet idag, aposteln Paulus, gör det angeläget att ställa fram apostelns person som blickpunkt. Och här ska vi ställa den frågan: hur förhåller det sig egentligen med Paulus egen rättfärdiggörelse inför Gud och inför människor? Hans egen rättfärdiggörelse inför Gud. Se Galaterbrevet 2:16. Där tar han med Petrus och så tar han med sig själv och så säger han: vi, Petrus och jag, då vi nu vet att en människa inte förklaras rättfärdig genom att hålla lagen, har också vi satt vår tro på Jesus Kristus för att vi ska rättfärdig förklaras av tro på Kristus Jesus. Jag tror, därför talar jag. Det betyder att den rättfärdiggörelse som Paulus förkunnar i kraft av Kristi återlösning, denna rättfärdiggörelse tillämpar han på sig själv. Han vet att han är rättfärdig inför Gud, och i kraft av Kristi främmande rättfärdighet, den som tillräknas honom genom tron. Rättfärdig förklarad står han där, aposteln, och han tar med sig adressaterna när han skriver sitt brev till romarna. Rättfärdig förklarade av tro har vi frid med Gud. Vi har frimodighet. Vi har en full tillförsikt inför Gud. Och då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Det säger han i sina brev. Aposteln Paulus om sig själv. Han ställer alltså fram sig själv som exempel och prototyp när han förkunnar rättfärdiggörelsen av nåden genom tron. Så till exempel i första Timoteus brevet. När Paulus där vände sig mot dem som sökte frälsningen i egna spekulationer och i lagisk observans, då ställer aposteln fram sig själv såsom den sunda lärans förkunnare, och han tillämpar den på sig själv. Hur hade då aposteln tillägnat sig nåden? Jo, jag som förr var en hedare, en våldsverkare, jag som bland syndare var den störste och den främste, men barmhärtighet vederfors mig. Första Timoteus brev 1:15. Paulus talar om sig själv och sin kallelse. Åskådliggör i sin person vad evangelium är och ger. Där falska lärare la huvudvikten vid spekulationer och lagföreskrifter, där förkunnade Paulus Kristi överflödande nåd mot syndare. Och Paulus säger om sig själv att han hade varit en stor syndare men funnit barmhärtighet. Han ger en predikan om synd och nåd. När aposteln här talar om sig själv som den största syndaren, är det alltså inte fråga om någon misstänkt överdrift. Synden är stor och svår. Den är allmän. Men nåden är större. Och nåden är frälsningens orsak. Det är ett fast ord att Kristus Jesus har kommit i världen. Och det är ett fast ord och jallo värd att mottagas. Att Kristus Jesus har kommit i världen att frälsa syndare. Och bland dessa är jag den främste. Vad är Paulus? I sitt brev till Korintherna svarar han själv så här. Jag är tjänare, en sådan tjänare genom vilken ni i Korinth har kommit till tro. Paulus undervisar, hänvisar alltså till sin lära och sin undervisning. Och det gör han i alla sina brev. Stå fasta och håll er till de läror ni mottagit, muntligen eller genom brev. Andra Thessalonikerbrevet 2:15. I Thessalonika hade de alltså fått apostelns undervisning, dels i form, i predikans muntliga form, och dels genom apostelns brev. Uppgiften att ställa fram aposteln Paulus i ett rätt ljus borde egentligen vara en lätt uppgift. Av apostelns egna brev får vi en sån tydlig bild av aposteln själv, av hans person. När han i Romarbrevet 3:23 skriver att alla har syndat, och tydligen då avser det troende, då håller han fram det synder som ligger bakom det nuvarande tillståndet. Men detta innebär ingen syndfrihetslära. Om samma personer i nuläget säger han att det saknar berömmet. Eller, ja, det saknar äran. Det är i avsaknad av äran. Vi kunde översätta detta. Det saknar berömmet inför Gud. Och det är ingen skillnad mellan det kristna. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar det gör jag. Jag arma människa, vem skall frälsa mig? Gud vare tack genom Jesus Kristus min Herre. Vad Paulus predikar för andra, den predikan har han själv tagit till sig. Och evangeliet, nådens glädjebudskap, det är detta evangelium som har sista ordet. Aposteln har ett av evangeliet tröstat samvete. Att låta aposteln själv i sin person återspegla och reflektera det av honom predikade evangeliet bör ju egentligen inte vara svårt. Evangeliets sanning får då endast en personlig anknytning. Den ogudaktiges rättfärdiggörelse inför Gud exemplifieras och får en personlig färg. Men varje bibelläsare har sett att aposteln ibland ser på sitt liv ur en annan synvinkel. Han som nyss har bekänt sig som den största av syndare, frälsad av nåden alena genom tron, han kan helt plötsligt börja rättfärdiggöra sig själv på det sättet, rättfärdiggöra sig själv inför människor. Och när vi läser Paulus brev måste vi förstå att Paulus gör en stor skillnad med vad som gäller inför Gud, vad som gäller Guds förhållandet och vad som gäller förhållandet till människor. Att Paulus helt plötsligt kan rättfärdiga sig själv inför människor. Han säger då att han inte saknar äran. Han är inte avsaknad av berömmet. Är det kanske så att aposteln är mån om att skydda sin person? Nej. Aposteln är inte en mån om sin person så att det är någon sådan det skulle bero på. Ett exempel bara. När aposteln satt fängslad i Rom i 2 år, då säger han att alla i det kejserliga pretoriet visste att aposteln bar sina bojor för Kristi skull, att han var fängslad där för att han var en kristen. Men en del pastorer i Rom tycks ha ställt sig mer frågande och undrande till apostels fångenskap. Dessa pastorer i Rom, de predikade ju själva evangeliet oförskräckt, och det blev tydligen inte hindrade i sin predikan. Varför skulle då Paulus bli förföljd? Hade han kanske sig själv att skylla? Hade han i sin tjänstutövning uppträtt kanske utmanande? Bakom dessa pastorers misstro låg avundsjukan, säger aposteln. Paulus fångenskap hade riktat uppmärksamheten från dessa pastorer och ledare i Rom till den fängslade aposteln. Och det tyckte inte pastorerna om. De ville själva stå i fokus. Men Paulus är inte irriterad på dessa självupptagna pastorer. Borde inte aposteln då ha blivit irriterad över dessa, över deras självupptagenhet? Men Paulus skiljer på person och ämbete. Låt vara att aposteln var missförstådd. Vad gjorde det? Kristus blev i varje fall predikad, och över denna predikan gladde sig aposteln. Men aposteln råkade ut för värre saker. Liksom Jobb blev utsatt för falska vänner som talade falskt, så blev också Paulus utsatt för falska bröder som intog en direkt fientlig hållning. De angrep hans person. De förklarade honom som en opålitlig och osannfärdig människa. Och när Paulus ändrade något i sin resplan, då utnyttjade Paulus motståndare i Korint detta med att säga att Paulus, han är lögnaktig, han är vankemodig, han är feg och oärlig. Hans brev är väl stränga, men när han kommer själv, då uppträder han utan kraft, och på hans ord aktar ingen. Andra kor 10, vers 10. Paulus höll inte provet som kristen. Han höll inte provet som apostel. Han var inte ens ordhållig. Och så menade hans motståndare verkligen, och det sa ju uttryckligen, att ingen bryr sig om vad han säger. På dessa få minuter är det inte möjligt att ge en utläggning, fullständig utläggning av Paulus undervisning om rättfärdiggörelsen. Vi har redan här talat om syndares rättfärdiggörelse av nåden genom tron. Vi har talat om att Paulus själv tillägnade sig denna trösterika lära, att han hade ett tröstat samvete. Evangeliet tröstade honom. Men vi ska här ta upp frågan om Paulus rättfärdiggörelse inför människors domstol. Hur agerar Paulus när dessa fiender angriper och säger honom: du är inte en ärlig människa, ditt ord är inte trovärdigt, du är feg och du är vankelmodig och oärlig? Frågan om Paulus tillhör Gud, den frågan var ställd, och den var ställd av sådana som talade illa om honom, och sådana som talar illa om oss. Vi kommer då in på frågan hur Paulus bevisar sig som kristen. Hur ska han visa och bevisa inför människor, inför fientligt sinnade människor, att han tillhör Gud? Observera detta, att Paulus vill bli behandlad som kristen. Han säger själv: jag vill i allting bevisa mig som Guds tjänare i mycken ståndaktighet, under bedrövelse, nöd och ångest. Andra kor 6:3. Jag vill bevisa att jag är en kristen. Jag vill visa detta inför människor. En sån önskan hade aposteln. Men en sån önskan har inte alla. Gerhard Gerhardsson var bonde i Burträsk. Han skrev en försvarsskrift. Han har gett ut samlade skrifter 1877. Han sa denne bonde: jag är väl genom tron en kristen, men jag är ännu inte en kristen i mitt leverne. Men tron kan ju inte iakttagas, observeras med blotta ögat. Tron är ju något osynligt. När nu Gerhardsson då förklarar att han ännu inte är en kristen i sitt liv, hur ska då människor i hans omgivning kunna behandla honom, rättfärdigt förklara honom som kristen? Gerhardsson förklarar ju att den tro som han har i sitt hjärta, den syns ej i hans liv, och han vill inte bevisa sin tro i sitt liv. Den som talar så talar naturligtvis i ett slags ödmjukhet inför sin omgivning. Men på inget sätt ligger i denna ödmjukhet något hedersamt. Och det är på samma sätt med pastorn på predikstolen, den goda pastorn som säger till sina församlingsbord: ni ska leva som jag lär, men ni ska inte leva som jag lever. Jag visst ger en sån predikan ett oerhört intryck av ödmjukhet. Men den som inför världen öppet förklarar att han i sitt liv inte förenar tro och praxis, tro och handling, utan sätter en mur mellan dessa, han må då bruka den ännu större friheten att inte kalla sig för kristen. Aposteln Paulus förklarar för dem som säger att han uppträder utan kraft, så säger han: sådana vi är i orden, sådana ska vi också visa och svara i gärningarna när vi är närvarande, när vi är i Korint. När Paulus förklarar att han är kristen och vill bli behandlad som kristen, och där vill hänvisa till sitt liv och sin gärning i Guds tjänst, ja, då blir han ofta uppfattad som förmäten och utmanande och arrogant. Där andra kristna inte ens är medvetna om sitt kristna stånd och sin ställning som kristna, där förklarar aposteln öppet inför människor att han vandrar inför Gud och människor med ett rent samvete. Och när han stod anklagad inför stora rådet säger han: allt intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo rent samvete. Apostlagärningarna 23, vers 1. Och när aposteln stöter på sådana som driver framgångsteologi och som förklarar sig kunna berömma sig själva, då förklarar Paulus att han inte står efter dem, att han inte i något avseende står efter dessa superapostlar. Andra Kor 11:5. Och han säger så här: är det Kristi tjänare, då är jag det ännu mer, om jag nu får tala som en dåre. Jag har haft mer arbete, jag har oftare varit i fängelse, och så vidare. Ja, på samma sätt uttrycker sig också Job i sitt svar till sina falska vänner: vad ni vet, vet också jag. Jag står inte tillbaka för er. Jobs bok 13, vers 2. Det var nu tredje gången som Paulus skulle komma till Korint. Och aposteln visste att vad hans motståndare begärde: ni vill ha ett bevis på att det är Kristus som talar i mig och genom mig. Och aposteln säger: vi ska bevisa det. Jag ska bevisa det på er i Korint när jag kommer. Aposteln vill i ord och i gärning bevisa sig som kristen. Den uppgiften var honom förelagd i Korint, och detsamma var förhållandet i Rom. när Paulus befann sig i fångenskap. Apostelns situation hade blivit misstolkad, tydligen avsiktligt av några avundsmän, av några predikanter i Rom. Dessa som eljest predikar evangelium i Rom. Men aposteln är inte irriterad, han gläds. För jag vet att detta som händer mig, detta ska bli mig till frälsning. Och här anspelar Paulus igen på ett ord ur Jobs bok. Där Job till sina vänners förskräckelse tröstar sig med att han ska bli salig. Job säger rakt i ansiktet på sina falska vänner, till dessa som säger du är ingen kristen, till dessa falska vänner säger Job, jo visst, det är just det jag är, och jag ska bli salig. De falska vännernas falska hållning tillbakavisas. Job säger till dem, vad ni vet, vet också jag. Jag står inte efter för er. Tig nu. Detta ska bli mig till frälsning. Jag vet att jag ska stå som rättfärdig. När Jobs vänner söker förklara att Job inte står på Guds sida, när de ifrågasätter att han är en kristen och ställer honom utanför Guds rike, när de hänvisar Job till andliga övningar, när de visar på en mödosam väg på vilken Job till sist ska vinna frälsning, ja då svarar Job mycket klart och fast och bestämt. Men ostrafflig, det är jag redan, det är jag. 9:21. Han visste att han var rättfärdigad inför Gud. Och han vill bekänna detta inför människor. Men när Job talar så, och när Paulus talar på detta vis inför människor, då får inte vi fatta detta som uttryck för högmod. Utan ju mer hans vänner anklagar Job, desto starkare och frimodigare bekänner sig Job som rättfärdig inför Gud. Job säger, min sak är rättfärdig. 6:29. Du Herre som dock vet att jag icke är skyldig. 10:7. Jag vet att jag ska stå som rättfärdig. Eller finns det någon som kan vederlägga mig? 13:18 i Jobs bok. Alltså, denna frimodighet som Job äger och som Paulus ägde, denna frimodighet gör att det icke kan tiga. Och Job talar öppet, han vet att han har en himmelsk advokat, en försvarare. Och Job anger ett färgörelsens grund. Dock jag vet att min återlösare lever, och han skall till slut stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. För Job som var anfäktare och som ser sig förföljd av den dolde guden och skrämd som ett löv för vinden, träder den gudomliga återlösaren fram och han utför Jobs sak. Beviset på att tillhöra Gud, det finner Job i tron på återlösaren. Men när Job anklagas av sina vänner och när Job förkunnar sin tro, då uppfattas han som dundristig. Men Job vet att det är Gud som frikänner. Han vet att han tillhör Gud. På samma sätt som aposteln Paulus säger att det är Gud som frikänner. Det säger ju aposteln Paulus i sitt brev till romarna. När Jobs vänner ifrågasätter om människan kan stå som rättfärdig inför Gud, när Job av sina vänner förklaras som anklagad och skyldig, ja då säger Gud, Job har talat om mig, vad rätt är. Så kan vi här se sambandet mellan den lidande Job och den lidande aposteln Paulus, Herrens tjänare. Precis som Job var Paulus omgiven av vänner av bröder som misstolkar hans situation. Precis som Job var Paulus yttre omständigheter mycket svåra. Den ene hade förlorat allt han ägde, sina barn och alla sina ägodelar. Den andra satt i fängelse i väntan på sin dom. Båda var åtalade och båda ställs fram av falska bröder och falska vänner. Ni är kristna bara till namnet. Ni är namnkristna. Sådan var den själavård de fick. Samtidigt som Paulus och Job ställs fram som tvivelaktiga kristna, och samtidigt som deras ställning som Guds tjänare blir ifrågasatt, så brukar falska vänner lagen som omvändelsemedel. En av Jobs vänner säger till Job: vet, om du själv söker Gud och beder och misskund, då, om du är ren och rättfärdig, då ska du vakna upp till din räddning. En anfäktad människa hänvisas till andliga övningar, inte till medlaren. Men jag vet att det är den gudomlige återlösaren som utför hans rättfärdiggörelse. Och för Paulus är hjärtpunkten, centrum Pauline, det paulinska centrum, det är rättfärdiggörelsen, syndens rättfärdiggörelse inför Gud i kraft av Kristi återlösning, att mottagas genom tron. Så talar alltså aposteln Paulus som Job. Båda är anklagade. Vem kan anklaga Guds utvalda, frågar aposteln. Gud är den som frikänner. Vad kan människor göra mig? Det kan inte hjälpas. Men ibland verkar Paulus på mig något förmäten, säger människor. Och på samma sätt är det med Job. Det är många som har tyckt, är ändå inte Job förmäten? Och är inte Paulus brev till Korintierna, det andra brevet, där han jämför sig med människor, är inte Paulus, verkar han inte högmodig där? Är det inte sant att ingen är inför Gud funnen rättfärd genom sina verk, hur stora det än har varit? Ja. Men när Jobs vänner endast vill disputera om den rättfärdighet som upphöjer det goda och fördömer det onda, ja, då har det helt tappat rättfärdiggörelsen. Ty det är visst och sant att var och en är rättfärdig som tror. Var och en som tror kan säga som Job och som David och som Paulus: jag är redan rättfärdig. Och det kan han gå och säga rakt i ansiktet till människor som säger: du är ingen kristen. Jo, visst är jag det. Jag är rättfärdig, jag är en kristen. Redan nu, här, bergsäkert, genom tron. Paulus är ofta anklagad. Och jag skulle vilja säga, visst händer det också nu att kristna människor anklagas. Visst är Paulus i andra Korintierbrevet 10-12 verkligen engagerad i lidandets problem. Samma anda som Jobs falska vänner förmedlade, samma anda förmedlade de falska bröderna i Korint. Alla dessa var mycket starka. De var mycket framgångsrika. Alla dessa hade som livsideal att söka sitt eget, att berömma sig själv. För den som hör Kristus till är en sådan berömmelse utestängd. En sådan berömmelse i betydelse av stolthet, medveten om sig själv. Men sedan kan Paulus vända på orden och ge ordet berömmelse en god innebörd. En kristen berömmer sig, ja, han berömmer sig av Kristi kors. Det är hans berömmelse. Men vi skulle kunna säga detta, om vi säger detta, han använder ordet berömmelse i god mening och i dålig mening. Han skryter inte över sig själv, men han kan använda samma ord och säga: jag skryter över Kristi kors. Det är mitt skryt, det är min stolthet, det är min berömmelse. Det grekiska livsidealet, det var att vinna murkronan, corona muralis, den soldat som först kunde komma upp på fiendens murkrön, som var på fiendemuren och var först på denna mur, han erhöll kronan. Paulus berättar själv hur han i Damaskus fiades ner ut efter muren i en korg. Andra Korintierbrevet 11:33. Det sänkte ner honom där. Han måste lämna staden, han måste fly för sina fiender. Paulus var inte den första, inte den främste på lyckans lagerkransade höga mur. Han var den första nerför muren, som hasade nerför muren, som firades ner. Där utanför staden, utanför ringmuren, där fick han vandra vidare. Där reste sig korset. Korset var något, inte som en korsväg som han behövde imitera, utan den korsväg han gick, det var att korset lades på honom. Paulus, mannen, i hans person har vi velat se hans budskap. Visst böjde sig Paulus inför Guds lag. Genom den kom syndakännedom. Lagen är helig, jag är en fattig, syndig människa. Och på samma sätt var det med Job. Visst böjde han sig inför Guds helighet. Vill Gud gå till rätta med människan, då kan hon ej svara honom. Job 9, vers 3. När Gud går till rätta med människan, då tiger människan. Då stoppar Gud till munnen på människan. Men nu har, utan förmedling av lagen, en rättfärdiggörelse från Gud uppenbarats. Vår berömmelse, vårt skryt är utesluten. Den som berömmer sig, han berömmer sig av Herren. Så blir genom syndares rättfärdiggörelse den slagne upprättad. Och det innebär att Paulus vågar säga liksom Job: men rättfärdig, det är jag. Och det är inte en bekännelse i högmod, i övermod, utan det är en bekännelse i Kristi tro. En bekännelse till Kristi främmande rättfärdighet. Och var kristen är i Kristi namn förpliktad att avlägga denna höga bekännelse. Och när dina fiender kommer och säger till dig: en kristen är du då inte, då har du att som kristen bekänna: jo, jag vill säga det, jag är en kristen genom tron. Och denna tro som jag äger och som du inte kan se, den vill jag bevisa med i mitt liv. Jag vill leva mitt liv såsom Guds, den högstes tjänare. Och jag lever redan nu mitt liv med ett rent samvete. Varje kristen är ju barn av apostlar och profeter. Aposteln Paulus hör till våra andliga fäder. I ord och gärning ville aposteln Paulus bevisa sig som Guds, den högstes tjänare. Och han säger ju själv uttryckligen i 1 Kor 4, vers 2: så som Kristi tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss. Så må man se på mig och Sostenes. Vad man därutöver, nej, det ska stå vad man därvid, inte därutöver, vad man därvid söker hos förvaltare är att en sådan ska vara trogen. Och varje kristen, sund kristen, han säger: jag vill så gärna få bevisa mig såsom Guds tjänare, såsom en trogen förvaltare. Jag vet att jag står i hans tjänst. Jag vet att jag inte är min egen. Visst blev Paulus, liksom Job, ställd inför sådana som satte sig till doms över sig. Men vad betyder det? Aposteln säger själv: Jag vill inte ens sätta mig till doms över mig själv. Ty väl vet jag intet med mig, det vill säga inför människor. Men därmed är jag inte rättfärdigad inför Gud. Det betyder att även om hans samvete inte förebrår honom på det mänskliga planet, så kan han inte stå inför Guds domstol, inför den heliga lagen, med en sådan rättfärdighet. Utan aposteln Paulus vet att den rättfärdighet som gäller inför Gud, det är den främmande rättfärdighet som Kristus har förvärvat åt syndaren och som mottagits genom tron. Och av denna rättfärdighet berömmer sig aposteln. Vi håller nämligen före att människan rättfärdig förklaras av tro utan laggärningar. Den rättfärdiggörelsen för Gud, den är helt och hållet Guds gåva. Till sist, man kan gång på gång stöta på människor som säger alldeles oförhappande och oombedda, så säger de: jag är rakt ingenting. När någon säger: du är nog inte någon så särskilt god kristen, då säger människan: ja visst, jag är ingenting. Men så gjorde inte aposteln. Han gick inte omkring och ödmjukade sig och inför alla människor, utan när människor ville rycka ifrån dem barnaskapet, förbundet och löftena och föra dem in på osäkerhetens lösa mark, då säger aposteln: du har fel. Jag är en kristen. Jag är nog mycket högt. Och detta får du inte ta ifrån mig, min höga ställning som kristen. Det finns en ödmjukhet som är falsk. En ödmjukhet som säger: jag är ingenting. Och som går omkring bland människor och säger: jag är ju ändå ingenting. Sluta upp med sånt tal. Det anstår inte en kristen. Jag har sett just här, när jag läste Paulus, att han använder uttrycket: jag är ingenting och den är i mig. Det står faktiskt i Paulus brev, men märk väl i vilket sammanhang. Det säger han så här: ty om jag än ingenting är, så har dock en apostels kännetecken blivit gjorda bland er. En apostels gärningar, en apostels kännetecken. Paulus, han hade inte verkat utan kraft. Till Gud hade sagt till honom: min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Men när människor säger, sa till aposteln: du är en bra kraftlös person, dina ord är inte trovärda, då säger aposteln till dessa människor: jag ska bevisa min kraft på er. Vi har stannat inför Paulus. Får jag sluta med att tala om en Pauluslärjunge. Det är en Pauluslärjunge som skriver brevet till Diognetus. Det är år 125. Och det är troligen ett brev till kejsaren, där denne apologet, denne trons försvarare, försvarar sin kristna tro. Han försvarar rättfärdiggörelsen för Gud och rättfärdiggörelsen inför människor på ett utomordentligt sätt. Och det skriver den okände: sedan jag har blivit apostlarnas lärjunge, blir jag lärare åt hedningarna. Jag betjänar dem som blir sanningens lärjungar med det som har överlämnats åt mig. Om rättfärdiggörelsen skriver han inför Gud: på vad annat sätt kunde vi de laglösa obedaktiga rättfärdiggöras än genom Guds son alena? En endast rättfärdighet skulle göra de många laglösa rättfärdiga. Om rättfärdiggörelsen för människor, när han vill visa det kristnas tro, hur den uttrycks i praxis, då skriver Diognetus: till det kristna, det bor varken i egna städer eller övar något egendomligt liv. Det följer landets seder i dräkt, föda och det eviga övriga levnadssättet. De kristna de bor i sina egna fäders land, men såsom gäster. De gifter sig och föder barn, men de sätter inte ut dem, sina barn, sin avkomma. Deras bord är öppet för dem, men ej deras säng. De vistas på jorden, men är medborgare i himmelen. Så vistades aposteln Paulus på jorden. Det var där han fick de många slagen. Det var där han fick lida falska bröder. Men han levde samtidigt i himmelen. Vårt rike är i himmelen, och därifrån väntar vi Kristus. Den som skriver detta kallar sig apostlärjunge. Han ger klart uttryck åt läran om försoningen och den ogudaktiges färdiggörelse. Och den praktiska tillämpningen ges också i Diognetusbrevet. Det kristna livet betyder inte ett ohederligt liv. Liksom aposteln Paulus säger, jag vandrar inför Gud och människor med ett rent samvete. Så säger Diognetus om alla de kristna, att de lever här i denna världen med ett gott samvete. Ja, så är det med det kristna, en kristens villkor. Även om vi skulle vilja leva på lyckans murkrön, har också vi firats ner. Det är inte våra villkor att bo där uppe, men det är där nere som vi får leva. Men det är där som Herren Kristus uppehåller sina lärjungar. Och det är i denna miljö nedanför C-muren som vi får leva och bekänna apostlars och profeters tro. Tänk på skökan Rahab med det röda snöret i fönstret. Så bekände hon sig till Israels Gud, och genom fönstret släppte hon ner dessa budbärare som frälstes undan fienden. Jag är ingenting. Det ska vi inte säga till alla människor som angriper oss. Men när lagen angriper oss, då har vi att ge lagen rätt. Men lagen får inte stiga upp i vårt samvete. I samvetet ska Kristus bo. Och den som har Kristus i sitt samvete, han säger, jag är redan rättfärdig. Jag är salig i kraft av Kristus Jesus och hans återlösning. Och den bekännelsen, det är att avlägga den goda bekännelsen. Och den är du som döpt förpliktad att bekänna. Amen. Ska vi sjunga vår tro, vår Gud är oss en väldig borg. Även om vi inte är uppe på borgens krön, så är vi ju i Guds borg. 629